Uppsala taltidning nummer 13, vecka 26, 2024. I denna veckas nummer av taltidningen bjuder vi som vanligt på många nyheter från kommunens webbplats www.uppsala.se. Denna gång med följande rubriker. SMHI meddelar om höga temperaturer. Nu söker vi dina idéer för ett bättre klimat. Kommunen på plats under Almedalsveckan. Nytt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Nu inrättas ett stödcentrum vid krishändelser. Skolministern intresserad av Uppsalas satsning för barn i samhällsvård. Yrkesutbildningens elever tar steget ut i arbetslivet. Kommunfullmäktige antar detaljplan för spårvägen. Slut med fastfrusna luckor på Ulva kvarn. Nytt stöd ska minska risken för återfall i brott bland ungdomar. Tyck till om framtidens Fyristorg. Vinnarna av omsorgspriset 2024 gör skillnad för Uppsalaborna. Entrépaviljong i Linnéträdgården vinner årets arkitekturpris. Öppettider under sommaren 2024. Första spadtaget, startskott för Gränby simhall. Kulturarvspris till Salsta slott. Riktlinjer för naturhänsyn och ekologisk kompensation. 1500 niondeklassare på feriejobb runt om i kommunen. Håll koll på vattenkvaliteten innan bad. Efter detta händer på biblioteken i Uppsala. Två rubriker, juridisk rådgivning på Gottsunda biblioteket på måndagar och IT-anledning på måndagar och torsdagar på Sävja biblioteket. Därefter följer trafikinformation från UL med rubrikerna förändringar i trafiken från sommartidtabell. Banarbeten med start i juni 2024. Och så en rubrik från Seniorguiden 2024 om boendeformer. Uppsala kommun i sociala medier, på Facebook, upptäck Uppsalas gröna oaser. Utforska Sveriges historia i appen Uppsala konst och kulturarv. Och allra sist i taltidningen information och kontaktuppgifter till Uppsala taltidning. Nytt på kommunens webbplats uppsala.se. SMHI meddelar om höga temperaturer. SMHI har meddelat att det kommer vara höga temperaturer de kommande dygnen. Artikeln är publicerad den 24 juni 2024. Värmen kan vara farlig för alla, särskilt för äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning. Men även för små barn, gravida och personer som tar viss medicin. Det innebär meddelande om höga temperaturer. Meddelande om höga temperaturer vänder sig främst till riskgrupper som är särskilt känsliga för perioder med värme och den ökade påfrestning som det kan innebära. För att ett meddelande om höga temperaturer ska utfärdas ska den maximala dagstemperaturen vara mellan 26 och 30 grader under 3 dagar i följd. Meddelande om höga temperaturer kan uppgraderas till varning för höga temperaturer och dessa kan vara på gul och orange nivå. Ta hjälp av dessa råd för att lättare klara värmen. Var uppmärksam på inomhustemperaturen. Risken för hälsoproblem ökar så snart temperaturen stiger inomhus. Riskerna ökar mycket när temperaturen utomhus är 26 grader Celsius eller mer under 3 dagar i följd. Drick mer. Vänta inte på att du blir törstig. Ät mat som innehåller mycket vätska, till exempel grönsaker och frukt. Undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att dricka. Ordna sval miljö. Använd gardiner, persienner och markiser. Försök att vara på den svalaste platsen i bostaden. Vädra på natten när det är svalt. Ordna svalka. En sval dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Använd löst sittande kläder i naturmaterial. De är svalare än åtsittande syntetkläder. Ta det lugnt. Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar. Förvara läkemedel rätt. Om ditt läkemedel är temperaturkänsligt finns information om förvaring på förpackningen eller i bipacksedeln. Var uppmärksam på kroppens varningssignaler. Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, förhöjd puls, förhöjd andningsfrekvens, nytillkommen yrsel, onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Om du tar något läkemedel, till exempel vätskedrivande, kan dosen behöva justeras. Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa. Nu söker vi dina idéer för ett bättre klimat. Om 6 år ska Uppsala vara klimatneutralt och 2050 ska kommunen vara klimatpositiv. Nu tar kommunen invånarna till hjälp för att nå dit genom det nya initiativet Min hållbarhetsidé. Uppsala kommun har högt ställda klimatmål. En förutsättning för att lyckas nå dessa är att alla engagerar sig, att vi gör det tillsammans. Nu testar vi ett nytt grepp för att hitta fler idéer för ett mer hållbart Uppsala och här spelar du som invånare huvudrollen. Gatu- och samhällsmiljönämnden har avsatt 1 miljon kronor för Min hållbarhetsidé, där vem som helst kan lämna in sina idéer. Fokus ligger på att pröva något som är bra för klimatet på kommunens allmänna platser, till exempel gator och torg, parker, friluftsområden eller bad. Det kan också handla om något som underlättar klimatsmarta beteenden, exempelvis hållbara resvanor. De här kraven ska idén uppfylla. Idén ska handla om något som är bra för klimatet. Idén ska handla om hur vi utformar eller använder allmän plats, till exempel gator, torg, parker, friluftsområden eller friluftsbad. Idén ska komma många till del och får inte gynna någon enskild person eller grupp direkt. Idén ska även bidra med något som inte redan gjorts eller görs i kommunen. Idén ska göra riktig skillnad i klimatomställningen. Det är fritt fram att lämna in fler idéer. Du kan delta i arbetet. Den som vill är välkommen att vara med i genomförandet eller utvärderingen av idén, men det är inget krav. Den som kommit med idén får inte någon ekonomisk ersättning, men för den som är med och genomför idén kan ersättning för vissa omkostnader ges. Till hösten startar också ett samarbete med Katedralskolan så att gymnasieeleverna som läser hållbar stadsutveckling får möjlighet att delta med sina klimatidéer. Lämna ditt bidrag här. Insamlingen av idéer stänger den 1 september 2024. Därefter väljer Gatu- och samhällsmiljönämnden ut de idéer som ska prövas. I slutet av året sker en samlad utvärdering av projektet och då fattas beslut om nästa steg. Kommunen på plats under Almedalsveckan 25-27 juni. För att hålla takten i Uppsalas utveckling och samtidigt nå våra högt uppsatta klimatmål behöver vi även framåt samarbeta med parter som vill fortsätta bidra till Uppsalas utveckling. Målet med närvaron under årets Almedalsvecka är att på en effektiv arena möta intressenter som kan bidra till den hållbara tillväxten. Almedalen är en kompakt och effektiv arena där vi har möjlighet att möta många intressenter på kort tid. Dagarna är också viktiga kunskapsdagar där vi både deltar i olika paneler och seminarier samt arrangerar 3 olika seminarier själva, säger Charlotte Scott, näringslivsdirektör Uppsala kommun. Nytt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Ett länscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck startar i Uppsala i början av 2025. Under projekttiden står Länsstyrelsen för finansieringen och Uppsala kommun är huvudman. Tillsammans med Länsstyrelsen kommer länets kommuner, Polismyndigheten och Region Uppsala att styra verksamheten för att ge stöd från socialtjänst, polis och hälso- och sjukvård till utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i alla åldrar. Resurscentrumet kommer också erbjuda utbildning och vägledning för yrkesverksamma i hela länet. I Uppsala län finns en tragisk historik och vi är många som minns Fadime Sahindal som mördades av sin pappa i Uppsala 2002. Hon sa i sitt tal i riksdagen 2001: "Om alla drar sitt strå till stacken behöver sådant här inte upprepas." Flera aktörer i länet har arbetat hårt för att detta inte ska upprepas, men det är ett svårt arbete. Genom den här verksamheten har kommuner och myndigheter möjlighet att dra sitt strå till stacken och det finns en stark vilja att göra det, säger Destine Misto, projektledare på Länsstyrelsen i Uppsala län. Medel från regeringen. Länsstyrelsen ansökte sommaren 2023 om medel från Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, NCH, för att starta ett resurscentrum och har jobbat vidare med projektets struktur, inriktning och samverkansformer sedan dess. Regeringen tilldelar NCH medel för att möjliggöra dessa utvecklingssatsningar via länsstyrelserna. Och ambitionen är att det ska finnas fler resurscentrum nationellt mot hedersrelaterat våld och förtryck på sikt. 19 juni 2024 fattade socialnämnden i Uppsala beslut om att Uppsala kommun blir huvudman för satsningen i länet. Mörkertalet är stort och samhället behöver göra mer. Därför är det bra att vi kan kroka arm med olika aktörer, öka samverkan och bidra till ett stärkt stöd för hela länet. Samhällsaktörerna måste finnas till för att hjälpa människor på ett tillitsfullt sätt som bygger förtroende. Vi i Uppsala kommun vill gärna bidra till det, säger Hanna Victoria Mörk, Vänsterpartiet, ordförande i socialnämnden Uppsala kommun. Verksamheten startar våren 2025 och kommer bekostas av statsbidrag via Länsstyrelsen till 2027. Under tiden kan verksamheten utvecklas och växa och planen är att resurscentrumet efter 2027 ägs gemensamt av länets kommuner, Polismyndigheten och Region Uppsala. Det är en mänsklig rättighet att få göra sina egna livsval och att leva ett liv fritt från våld och förtryck. Samhället behöver samlas för att värna den rätten och vi tror verkligen på idén om att samverka i arbetet mot våld och förtryck så att alla, oavsett var i länet de bor och verkar, ska få likvärdigt stöd, säger Stefan Attefall som är landshövding i Uppsala län. Nu inrättas ett stödcentrum vid krishändelser. Kommunen har en viktig roll i samband med allvarliga händelser eller kriser. Som ett komplement till kommunens krisstöd etablerar nu Uppsala kommun ett stödcentrum vid krishändelser. Det senaste året har det skett flera våldsdåd och andra krisartade händelser som påverkat många. För att stärka det sociala stödet till Uppsalabor som drabbas av en allvarlig händelse etablerar vi nu ett stödcentrum vid krishändelser, säger Hanna Victoria Mörk, Vänsterpartiet, ordförande i socialnämnden Uppsala kommun. Stödcentrum vid krishändelser aktiveras när kommunens krisstöd ser att det finns ett behov av fortsatt stöd till drabbade personer efter att den akuta fasen är över. Stödcentrums krisstöd ligger mellan det akuta krisstödet och socialtjänstens myndighetsutövande verksamhet, regionen och civila samhällets stödinsatser, säger Hanna Victoria Mörk, Vänsterpartiet. När stödcentrum är aktiverat går det att ringa dit via ett mobilnummer. Numret delas ut till drabbade personer och finns även publicerat på uppsala.se under perioden som stödcentrum är aktiverat. Stödcentrum vid krishändelser erbjuder upp till 5 stödsamtal utan föregående biståndsbeslut i nära anslutning till den aktuella händelsen. Det är kurator eller familjebehandlare på socialförvaltningen som håller i stödsamtalen. Finns det behov av ytterligare stödinsatser efter 5 samtal hänvisas personerna till socialtjänstens myndighetsutövande verksamhet, vårdcentral och civila samhällets stödinsatser. Kort om kommunens krisstöd. Kommunens krisstöd är en organisation som kan träda i kraft då en större eller allvarlig händelse drabbat Uppsala. Krisstödet kan snabbt vara på plats och stötta direkt och indirekt drabbade personer med råd och stöd. Stora olyckor, våldsbrott eller väderkatastrofer är exempel på händelser som kan leda till insatser från kommunens krisstöd. Skolministern är intresserad av Uppsalas satsning för barn i samhällsvård. Den 19 juni var skolminister Lotta Edholm, Liberalerna, på besök till Uppsala för samtal med Uppsala kommuns rektorer. På agendan stod även Uppsam, som är kommunens nya insats för att hjälpa en grupp elever som kan ha det extra svårt med skolan. Grundskolans rektorer hade samlats i Brantingsskolans aula för en gemensam träff. Under frågestunden med skolministern kom det bland annat upp frågor om mobilfri skola, skolsäkerhetsfrågor och hur rektorer ska få förutsättning att göra ett bra jobb. När skolministern sedan åkte vidare till Celsiusskolan för att träffa rektorerna på gymnasiet kom samtalet bland annat att handla om friskolesystemet, hur fler ungdomar ska lockas till yrkesutbildningar, betygssystemet och hur skolan ska fånga upp elever som inte får godkända betyg. Uppsam på agendan. Under besöket i Uppsala fick skolministern även träffa representanter för Uppsam, som är kommunens insats för stöd till barn i samhällsvård. Utbildningsförvaltningen har startat insatsen Uppsam som hjälper skolan att samordna och förstärka arbete kring elever som är placerade av socialtjänsten. Att vår nya insats har väckt nationellt intresse är glädjande och att nu få dela våra erfarenheter och fördjupa diskussionerna med skolministern kring de här viktiga frågorna känns riktigt bra, säger utbildningsdirektören Susanna Olsson Casas. När barn blir placerade i ett familjehem, jourhem eller HVB, hem för vård eller boende, behöver de ofta byta skola och flytta till en helt ny kommun. Tyvärr blir skolgången ofta lidande när det är mycket annat i livet som inte fungerar. Samtidigt är att gå i skolan bland det viktigaste skyddet för att förebygga ohälsa, utanförskap och kriminalitet senare i livet. Uppsam grundskola består av 5 legitimerade lärare som erbjuder hjälp till både grundskolor och anpassade grundskolor oavsett elevens hemkommun. Uppsamläraren tar kontakt med mottagande rektor och kommer överens om en arbetsfördelning utifrån en arbetsgång. Insatsen började som ett pilotprojekt i Gottsunda och fick stor uppmärksamhet även nationellt. Efter de goda resultaten i Gottsunda har insatsen byggts ut och omfattar alla grundskolor i Uppsala kommun. Det övergripande målet är att skolan och socialtjänsten tillsammans säkerställer en kontinuerlig skolgång för barnet. Kontinuerlig skolgång innebär att den ska vara kontinuerlig i både tid och innehåll. Yrkesutbildningens elever tar steget ut i arbetslivet. Under våren och till sommaren tar många elever examen från en yrkesutbildning i Uppsala kommun. De går nu ut på arbetsmarknaden inom branscher där de är mycket efterfrågade. Grattis till de nyexaminerade eleverna och grattis till Uppsala. Flera gånger om året startar de många yrkesutbildningar som Uppsala kommuns vuxenutbildning erbjuder. Lika många gånger per år fylls Uppsalas arbetsmarknad på med nyexaminerade elever från yrkesutbildningarna. Nu till sommaren säger vi hej till bland annat 8 nya cykeltekniker, 16 elevassistenter och 16 undersköterskor. De nyexaminerade eleverna tar nu steget ut i yrkeslivet där de är mycket efterlängtade. Två av dem som nyligen tagit examen från yrkesutbildningen är Shadia Taleb och Anders Persson. Shadia har gått kocklärlingsutbildningen och är idag färdigutbildad kock. Genom att läsa en lärlingsutbildning spenderade Shadia den största delen av utbildningen på en arbetsplats där hon fick mycket kunskap och praktisk erfarenhet av sitt yrke. Jag fick jobb direkt efter utbildningen, vilket känns väldigt bra. Jag gjorde praktik på en restaurang och de frågade om jag ville jobba kvar när jag var färdigutbildad, säger Shadia Taleb. Enligt Shadia var det bästa med utbildningen att hon fick lära sig att laga mat som hon tidigare inte lagat eller ätit, samtidigt som hon spenderade dagarna med att göra något hon verkligen tycker om, att baka och laga mat. Jag har alltid älskat att både dekorera och laga mat och baka, även innan jag började studera. Jag är inte från Sverige och hade innan den här utbildningen inte så bra koll på den svenska maten. Så det var väldigt kul att få lära mig en ny matkultur. Under utbildningen och på jobbet lär jag mig också mer svenska och blir bättre för varje dag, säger Shadia Taleb. Anders har studerat operatörsutbildningen och söker just nu jobb med stor nyfikenhet inom sin nya bransch och nya yrke. Operatörsbranschen är en framtidsbransch som expanderar och som det satsas mycket på. Det är en helt ny bransch för mig och jag är väldigt nyfiken på att nu gå ut i yrkeslivet och jobba som processoperatör. Det känns väldigt spännande, säger Anders Persson. Under operatörsutbildningen har Anders både lärt sig de teoretiska och praktiska delarna av yrket. Anders berättar också att utbildningen ger eleverna mer än bara kunskaper inom elevens framtida yrke. Under utbildningen får man inte bara nya kunskaper om vårt nya yrke, utan vi får också lära oss att möta nya saker. Eftersom vårt samhälle är i ständig förändring är detta jätteviktigt. Vår lärprocess tar inte slut när vi är klara med utbildningen, utan den fortsätter genom hela livet. Vi får många verktyg som vi har nytta av i både yrket och som privatperson, säger Anders Persson. På vuxenutbildningen erbjuder Uppsala kommun många olika utbildningar till yrken som är efterfrågade på arbetsmarknaden. Här finns bland annat utbildningar till undersköterska, elevassistent, VVS-montör och bilmekaniker. Yrkesutbildningarna har praktisk inriktning, vilket innebär att eleverna får relevant yrkeskunskap och tränas i yrket genom arbetsplatsförlagt lärande. Möjligheterna att få jobb ökar med en yrkesutbildning. Eleverna utbildas i sitt nya yrke och tränas i intervjuteknik och att skriva CV, vilket underlättar när eleverna söker jobb efter examen. Det är också många elever som får sitt första jobb på sin praktikplats, säger Helena Ramqvist, enhetsrektor för yrkesutbildningen. Utöver att yrkesutbildningen är ett sätt till egen försörjning bidrar den till elevens personliga utveckling och känsla av sammanhang. Många elever hos oss inleder sin utbildning med dåliga erfarenheter från tidigare skolgång eller nästan ingen skolbakgrund alls. Vi arbetar mycket med att lära ut studieteknik och har en väl utbyggd elevhälsa och pedagogiskt stöd som stöttar eleverna under studietiden. Vi bygger både kunskap och självkänsla hos våra elever. Många elever får också nya vänner, vilket bidrar till integration. Vi är väldigt stolta över våra elever, säger Helena Ramqvist. Kommunfullmäktige antar detaljplan för spårvägen. Måndagen den 17 juni tog kommunfullmäktige beslut om att anta en detaljplan för spårvägen, kapacitetsstark kollektivtrafik, delsträcka A-B. Detaljplanen rör den sträcka som går från centrala delarna av Uppsala via Rosendal och Gottsunda. Den detaljplan som blivit antagen var ute på granskning sommaren 2023. Nästa steg och kommande vägarbeten. I och med att detaljplanen blivit antagen väntar nu nästa skede i planprocessen, vilket är att detaljplanen ska vinna laga kraft. Redan till hösten 2024 planerar kommunen att starta olika vägarbeten längs spårvägsträckan. Bland annat kommer ett arbete med att flytta ledningar under marken att påbörjas. De vägar vi planerar att börja bygga om till hösten är Dag Hammarskjölds väg, väg 255, Skåneresan, Vårdsätravägen, Hugo Alvéns väg, Gottsunda allé. Vägarbeten inför kommande spårvägsbygge. På vissa sträckor längs spårvägen kommer spårvagnen att rulla på befintliga gator. Det betyder att vi på olika sätt behöver bygga om de vägarna och bland annat flytta på ledningar som ligger under marken. Anledningen till att vi inte vill ha ledningar under spåren är för att vi lättare ska kunna komma åt dem vid till exempel reparationer utan att behöva riva upp något spår. Vi behöver även bygga om vägarna i sig då spårvagnarna ska gå där det idag är körbana. Arbetet sker i etapper från 2024 fram till och med 2027. Under hösten 2024 planerar vi att starta ombyggnationer av Dag Hammarskjölds väg, väg 255, Skåneresan, Vårdsätravägen, Hugo Alvéns väg och Gottsunda allé. Under 2025 kommer vi inleda ledningsflyttar och markarbeten även på följande gator: Sjukhusvägen, Regimentsvägen, Lägerhyddsvägen, Rosendal, Vårdsätravägen, Södra Ulleråker, Ullsväg, Ultuna allén. Dag Hammarskjölds väg. Arbetet med att flytta ledningar på Dag Hammarskjölds väg kommer pågå under 12 månader. Vi planerar att starta arbetet i september 2024. Under den här tiden kommer båda körfälten i södergående riktning att stängas av mellan Sjukhusvägen och Husargatan. All trafik flyttas till den östra sidan av vägen. Det betyder att både norr- och södergående trafik kommer gå på det som är den östra sidan av vägen. Det kommer bara finnas ett körfält i varje riktning. Gång- och cykelbanan på västra sidan tas bort mellan Sjukhusvägen och Husargatan. All gång- och cykeltrafik kommer därför att finnas på den östra sidan av vägen. Väg 255 och Skåneresan. Vägarbetena längs väg 255 och Skåneresan kommer att pågå i cirka 13 månader. Vi planerar att starta arbetet i oktober 2024. Väg 255 och Skåneresan ska delvis sänkas. Sänkningen görs för att spårvägen ska kunna angöra depån och hållplatser i flackare lutning. I samband med sänkningen av vägarna kommer Skåneresan att stängas av och en ersättningsväg öppnar längre norrut. En omledningsväg kommer också att byggas parallellt med väg 255. Trafiken som idag går längs väg 255 kommer under ombyggnationen att ledas om på den västra sidan av befintlig väg. Vårdsätravägen, Hugo Alvéns väg samt Gottsunda allé. Vägarbetena längs Vårdsätravägen, Hugo Alvéns väg samt Gottsunda allé kommer att pågå i cirka 14 månader. Vi planerar att starta arbetet i oktober 2024. Vårdsätravägen. Från den korsning där Norbyvägen och Vårdsätravägen möts till den cirkulationsplats som finns där Vårdsätravägen och Hugo Alvéns väg möts ligger ledningar djupt ned i marken. Det innebär stora schaktarbeten. Utöver det finns det mycket berg i området och sprängning kommer därför bli nödvändigt. Dagens väg är inte heller tillräckligt bred för att dessa arbeten ska kunna utföras samtidigt som allmän trafik passerar. Det innebär att det endast är blåljusaktörerna som tillåts använda den del av vägen som byggs om. Övrig trafik till Gottsunda och Sunnersta leds om via Bernadottevägen. Gång- och cykeltrafik har ett flertal cykel- och gångbanor som kan användas. Hugo Alvéns väg. Det kommer att genomföras stora schaktarbeten längs sträckan, vilket påverkar hur bred gatan kommer att vara. Till större del kommer det att vara två körfält, ett i vardera riktningen, men på vissa kortare sträckor kommer det endast vara möjligt att ha ett körfält öppet. Befintlig trafik kan fortsätta att trafikera sträckan. Gång- och cykeltrafik har ett flertal cykel- och gångbanor som kan nyttjas. Alla gatuanslutningar mot Hugo Alvéns väg är öppna. Gottsunda allé. Det kommer att genomföra stora schaktarbeten längs sträckan, vilket påverkar hur bred gatan kommer att vara. Till större del kommer det att vara två körfält, ett i vardera riktningen, men på vissa kortare sträckor är det endast möjligt att ha ett körfält öppet. Befintlig trafik kan fortsätta att trafikera sträckan. Gång- och cykeltrafik har ett flertal cykel- och gångbanor som kan nyttjas. När ledningsarbetet utförs i Bäcklösa vid cirkulationsplatsen där Dag Hammarskjölds och Gottsunda allé möts stängs Gottsunda allé av. Den allmänna trafiken, blåljus samt kollektivtrafiken leds om via Bäcklösa vägen. Gång- och cykeltrafiken ligger kvar som den är. Ledningsnätet uppdateras. Ledningar åldras och måste bytas ut ibland. I snitt håller de i 60 år, men det varierar. Ett spårvägsbygge är en bra anledning för en uppdatering under marken. Det innebär att ledningsnätet blir bättre anpassat för framtiden, med högre kapacitet och bättre klimatanpassning bland annat. Dessutom skapas en möjlighet att flytta ut ledningar mot vägkanterna. En sådan placering underlättar för framtida underhåll och reparationer. Dessutom blir störningarna i trafiken mindre. Kartan och verkligheten. Grävarbete i gamla stadskärnor bjuder ofta på överraskningar. Ibland blir det något av ett detektivarbete att få fram ett bra underlag, ofta från många olika källor. Det är först från 1970-talet som det blev regel att dokumentera. Exempel på problem är okända ledningar som inte är i drift längre, gamla husgrunder som inte finns i ritningar, murar och liknande konstruktioner, mätfel i kartor. I flera områden längs spårvägsträckan behöver vi inte gräva och flytta kablar. Det gäller till exempel ena vägbanan under Dag Hammarskjölds väg, där det inte finns några ledningar i marken. Det beror troligtvis på att det gick en spårväg där förr i början av 1900-talet. I nyare områden som Rosendal har det varit möjligt att placera ledningarna utanför vägen när de planerades och byggdes. Snart syns 1500 niondeklassare på sina feriejobb runt om i Uppsala. Elever i årskurs 9 har under våren haft möjlighet att anmäla intresse för att jobba hos kommunen i sommar, även kallat feriejobb. 1900 ungdomar har anmält sig och 1500 av dem har tackat ja till sin erbjudna plats. Varje år erbjuder kommunen feriejobb till niondeklassare. Det ger möjlighet till att prova på att jobba och få arbetslivserfarenhet. Feriejobb prioriteras högt av kommunen och är för många ungdomar det allra första jobbet. Många olika arbetsområden. Ungdomarna har haft möjlighet att anmäla intresse inom olika arbetsområden. Kommunens feriejobb erbjuds inom barnomsorg, äldreomsorg, daglig verksamhet, fastighetsskötsel och park- och renhållning. En del ungdomar ska även arbeta med kultur, Till exempel har några gjort audition till orkester och dansuppdrag. Arbetsområdet barnomsorg har varit populärast bland ungdomarna. Det innebär bland annat jobb på förskolor, fritidshem och olika sommarlovsaktiviteter som till exempel Summer Zone. Alla sökande har erbjudits plats. Tidigare år har kommunen haft tillgång till platser för feriejobb utöver kommunens verksamheter. I år tar fler verksamheter emot feriejobbare, vilket gjort att alla ungdomar som sökt har erbjudits en plats inom kommunen. Vi har aldrig tidigare haft så många ferieplatser inom kommunala verksamheter. Varje plats behöver handledare som har utbildats de senaste veckorna och är beredda att ta emot ungdomarna. Vi har arbetat tillsammans i kommunen för att lyckas med det här, säger Lotta Sacke, enhetschef med ansvar för feriejobben. Feriejobb ger ungdomar värdefull arbetslivserfarenhet. Feriejobben ger ungdomarna en inblick i arbetslivet och hur Uppsalas olika verksamheter fungerar. De ska inte ersätta ordinarie personal utan lära sig och inspireras till vad de kan utbilda sig till och jobba med i framtiden. Feriejobb är för elever i årskurs 9 och de som läser språkintroduktion på gymnasiet. Måndagen den 17 juni startar första perioden av 3 som pågår i 3 veckor vardera. Under sommaren kommer ungdomarna att synas runt om i hela kommunen. Riktlinjer för naturhänsyn och ekologisk kompensation, förändrad markanvändning. Vid sitt möte den 11 juni antog kommunstyrelsen riktlinjer för naturhänsyn och ekologisk kompensation vid förändrad markanvändning. En riktlinje som fastställer ett standardiserat arbetssätt för att minimera förluster av biologisk mångfald vid exploatering. Ett arbetssätt som även bidrar till att skapa nya värden i de fall kommunala projekt tar naturmark i anspråk. När samhällen utvecklas och städer växer tas naturmark i anspråk och förutsättningarna för den biologiska mångfalden försämras. Att naturmiljöer försvinner till förmån för jordbruk, skogsbruk och bebyggelse är ett av flera skäl till det globala hotet mot biologisk mångfald. Även i Uppsala är detta en utmaning. Bland annat då befolkningstillväxten förväntas ge 320 000 invånare till 2050. Standardiserad arbetssätt. Riktlinjen ger ett standardiserat arbetssätt att tillämpa naturhänsyn och beräkna behovet av ekologisk kompensation vid förändrad markanvändning. Syftet är att styra mot en nettopositiv utveckling för biologisk mångfald vid samhällsbyggnadsprojekt genom naturhänsyn och i sista hand ekologisk kompensation. Styrningen genom riktlinjen mot en nettopositiv påverkan på biodiversitet vid kompensationsinsatser är i linje med kommunens målsättning om att stärka biologisk mångfald. Förlusten av biologisk mångfald och ett förändrat klimat är dessutom två tätt sammanlänkade kriser som vi både kan och behöver hantera tillsammans. Mer än vad lagen kräver. Det kommunala åtagande som riktlinjen medför när det gäller att arbeta med ekologisk kompensation vid samhällsbyggnadsprojekt som ej berör skyddade arter eller områdesskydd tillämpas utöver lagstadgad kompensation. Uppsala kommuns ambition är högre än vad lagen kräver, frivillig kompensation till skillnad från lagstyrd kompensation. När det är kommunen som orsakar förlusten genom att initiera exploatering på den egna marken står kommunen också för kostnaden enligt miljöbalkens princip om att förorenaren betalar. Går ett steg längre än andra. Flera andra svenska kommuner tillämpar ekologisk kompensation. Uppsala kommun har tagit del av relevant forskning som utvärderat de arbetssätt som används globalt idag. Genom att inarbeta dessa lärdomar har Uppsala kunnat gå ett steg längre än vad andra kommuner gjort i sin riktlinje. Det utmärkande för Uppsala kommuns riktlinje är att värdet för biologisk mångfald ska mätas kvantitativt, både förlusterna vid exploatering och vinsterna vid kompensation. Detta för att kunna säkerställa en nettoökning av naturvärdet med 10%. Det som tillskapats ska förvaltas i minst 30 år. Riktlinjen möjliggör en affärsmodell där andra markägare inom vår kommungräns kan utföra kompenserande åtgärder som höjer naturvärdet och sedan sälja den tjänsten. Kompensationen kan därmed leda till ökade värden för biologisk mångfald även utanför kommunens mark. Riktlinjens principer. Riktlinjens principer syftar till att redan inför en exploatering uppmärksamma risk för förluster av naturvärden och synliggöra kostnaderna för att återskapa dem. Det är samhällsekonomiskt lönsamt att bromsa förlusterna av biologisk mångfald genom kompensation snarare än att fortsätta business as usual. Områden med högsta naturvärde, naturvärdesklass 1, ska undantas från exploatering. Inför ianspråktagande av naturmark ska naturvärde viktas mot projektets betydelse för samhällets utveckling. Skadelindringshierarkin ska följas för att minska förlust av naturvärde. Ekologisk kompensation är obligatorisk där kommunen har rådighet på egen mark. Kompensationsåtgärder ska ske inom Uppsala kommun. Kompensationen ska alltid resultera i ett mervärde jämfört med vad som annars skulle ha skett. Förlusten av naturvärde ska kompenseras till minst 110% för att bidra till en nettoökning av naturvärden. Områden med höga naturvärden ska ersättas inom samma naturtyp. En långsiktig förvaltning av kompensationsåtgärder ska säkerställas. Kommunalägd mark. Riktlinjen omfattar alla planer och projekt där kommunen eller de kommunala bolagen äger mark. Kompensationsinsatser ska utföras inom Uppsala kommun. Riktlinjen är dock även en rekommendation vid planläggning och bygglovsgivning på privat mark. Exempel på ekologisk kompensation. Ekologiska kompensationsåtgärder kan exempelvis vara att restaurera en våtmark, att sköta ängsmark som annars hotas av igenväxning eller att hugga ur gran ur en blandskog för att gynna lövträd. Första spadtaget, startskott för Gränby simhall. Idag togs det första spadtaget för Gränby simhall. Den nya simhallen ska möta det ökade behovet för simidrott och simundervisning i kommunen. Idag, den 14 juni, tog kommunen tillsammans med simföreningar det första symboliska spadtaget för bygget av Gränby simhall på Gränby sportfält. Ceremonin markerade starten på ett projekt som beräknas vara klart 2026. Simhallen ska möta det ökade behovet av simidrott, simundervisning och bad för allmänheten i Uppsala. Representanter från olika simsällskap närvarade och visade sitt stöd för projektet. Det här är en viktig investering för framtiden. Gränby simhall är efterlängtad och kommer att ge oss möjlighet att möta simidrottens behov och säkerställa att alla Uppsalabor får tillgång till högkvalitativ simundervisning, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling, Socialdemokraterna. Simhallen ska avlasta simidrottsdelarna på Fyrishov. Familjen och äventyrsbadet på Fyrishov fortsätter att vara en central del av Uppsalas sim- och badutbud fram till åtminstone 2030. Att bygga den nya simhallen i Gränby är ett steg framåt för hela Uppsala. Det är en satsning som främjar både hälsa och trygghet som simundervisningen kan ge, och jag ser fram emot att se den färdigställd och användas av barn och vuxna, säger idrotts- och fritidsnämndens ordförande Caroline Lundström Vänsterpartiet. Under våren förbereddes markytan för bygget genom att BMX-banan, som tidigare låg på platsen, flyttade 500 meter närmare Gränbystaden. 2024 års kulturarvspris till Salsta slott. Den 14 juni beslutade kulturnämnden att Uppsala kommuns kulturarvspris 2024 om 20 000 kronor tilldelas Alla tiders slott och kultur AB med motiveringen: Alla tiders slott och kultur AB har genom Linda Karlsberg, Niklas Malmberg och Marcus Segersvärd på ett förtjänstfullt sätt väckt Salsta slott ur sin törnrosaslummer och tillgängliggjort den historiskt värdefulla miljön för allmänheten. Genom visningar, konserter, konstutställningar och teater, liksom nationaldags- och midsommarfirande, har slottsmiljön fått nytt liv och en fin användning som ökat kunskapen om barockslottet och dess omgivningar. Att slottet även kan användas för livets fester och erbjuda ett välsmakande utbud genom slottscaféet har adderat ytterligare värde till kulturmiljön och genererat fler arbetstillfällen i Vattholmabygden. Kulturarvspriset instiftades 2014 för att skapa uppmärksamhet kring speciellt framstående bevarande och utvecklingsinsatser av historiskt värdefulla miljöer runt om i Uppsala kommun. Priset ska inspirera och lyfta fram speciellt framstående bevarandeinsatser för kulturmiljön med särskilt fokus på följande: för bevarande, restaurering samt återanvändning och tillägg av byggnader i historisk miljö. För forskningsinsatser och utvecklingsarbeten av mer generell natur. För framstående personliga insatser eller insatser av föreningar etc. För föredömliga initiativ inom utbildning och praktisk verksamhet samt upplysningsinsatser i kulturarvsfrågor. Salsta slott har väckts till liv och vi gläds åt att det nu är tillgängligt för allmänheten. Tack vare visningar, konserter och firanden har slottet blivit en levande mötesplats, säger Lovisa Johansson, Miljöpartiet, ordförande i kulturnämndens stipendieutskott. Salsta slott är ett barockslott som ligger vid Vattholma. Slottet ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk och är sedan 1993 förklarat byggnadsminne. Salsta slott arrenderades sedan 2020 av Alla tiders slott och kultur AB som drivs av Vattholmabon Niklas Malmberg, Linda Karlsberg tillförordnad biträdande verksamhetschef kultur och turism Enköpings kommun samt Marcus Segersvärd, vd på Komson. Salsta slott var bebott fram till 1976. Slottets olika salar och rum har under århundraden anpassats efter tidens ideal. Rum som i det närmaste har lämnats orörda sedan 1600-talet samsas sida vid sida med rum från 1700, 1800 och 1900-talen. Alla tiders slott och kultur AB har sedan starten 2020 öppnat slottet och tillgängliggjort kulturmiljön för allmänheten genom guidade visningar, konstutställningar och konsertserien Musik på Salsta slott. I slottsparken anordnas olika evenemang som nationaldagsfirande och midsommarfirande, friluftsteater och höstmarknad. Tidigare pristagare har varit föreningen Vårda Uppsala, Museiföreningen Stockholm-Roslagens järnvägar, Föreningen Norby Soldattorp, Desir AB, Knutby Faringe Bladåkers hembygdsförening, Bondkyrko hembygdsförening, Lars Lambert, Jonathan Tigrar Uppsala industriförening samt Åsa Flarup Källmark. Entrépaviljong i Linnéträdgården vinner årets arkitekturpris. Uppsala kommuns arkitekturpris 2024 går till paviljong Linnéträdgården. I motiveringen står bland annat att Linnéträdgården har fått en ny entré som ger en rikare upplevelse av den unika 1600-talsmiljön samtidigt som viktiga funktioner för besökarna löses på ett elegant sätt. Uppsala kommuns arkitekturpris delades ut tidigare den 17 juni. Priset i år gick till arkitekt Jakob Hidemark på Hidemark och Stintzing för arbetet med att nytolka en klassisk trädgårdsarkitektur med paviljong och spaljéer. Priset delades ut av juryn genom Uppsalas nya stadsarkitekt Martin Edfelt under en ceremoni på plats i Linnéträdgården. Medverkade gjorde Erik Pelling och Therese Almefors, kommunalråd och ledamöter i juryn. I juryn ingick även Mattias Nordström, landskapsarkitekt, Anna-Maria Eideholm, landskapsarkitekt och Ulla-Britt Wikström, arkitekt. Vid ceremonin närvarade representanter från byggherren, Statens fastighetsverk och Uppsala universitet som förestår verksamheten. Även Riksantikvarieämbetet som har haft en viktig roll närvarade. Arkitekturpriset är instiftat för att uppmuntra byggaktörer och arkitekter att utveckla projekt till en hög arkitektonisk nivå med god hållbarhet. Det är tänkt att engagera byggbranschen och Uppsalabor i arbetet med en god gestaltad miljö och väcka debatt om de värden som god arkitektur ger. I år delades priset ut för femte gången. Juryns motivering. Linnéträdgården har fått en ny entré som ger en rikare upplevelse av den unika 1600-talsmiljön samtidigt som viktiga funktioner för besökarna löses på ett elegant sätt. En öppning i planket mot Svartbäcksgatan leder besökaren via en förgård med kafé genom entrépaviljongen in till själva trädgården. Det ger en sekvens av nya rum som skapar ett värdigt sätt att röra sig mellan den omgivande stadens liv och lugnet i Linnés trädgård. Med en karaktär lånad från historiska trädgårdspaviljonger öppnar entrébyggnadens elegant svängda tak vyn mot Linnés bostadshus. De enkelt formade trädgårdspaljéerna av sågat grönmålat virke ger den nya förgården väggar som med tiden kommer att kläs med växtgrönska och blomsterprakt. Med samma gestaltningsuttryck skapas även en pergola och en mindre kioskbyggnad på förgården. Ett gott samarbete har gett ett mycket elegant resultat utan större utsvävningar och där detaljering och utförande är av högsta kvalitet. Linnéträdgårdens entrépaviljong visar att ny arkitektur kan tillföra positiva värden till känsliga historiska miljöer om uppgiften hanteras med stor omsorg. Hänförande, självklart och med hög precision. Entrépaviljong Linnéträdgården, arkitekt Jakob Hidemark. Byggherre, Statens fastighetsverk, hyresgäst Uppsala universitet. Vinnarna av omsorgspriset 2024 gör skillnad för Uppsalaborna. Varje år uppmärksammar Uppsala kommun personer som gör extra stor skillnad för Uppsalaborna i sitt arbete inom vård och omsorg och socialtjänst genom att dela ut omsorgspriset. Den 17 juni firades årets tre vinnare i stadshuset. Omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden delar varje år ut omsorgspriset till en eller flera medarbetare som arbetar med vård och omsorg och socialtjänst i kommunen. Årets vinnare är Natasha Djordjevic, Emil Thor och Anna Lövgren Florén. De fick under kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni ta emot priset för sitt fina arbete. Utifrån nomineringarna har en jury från varje nämnd skrivit ihop en motivering om varför Natasha, Emil och Anna vinner årets omsorgspris. Ordförande för varje nämnd läste upp motiveringarna och vinnarna fick ta emot blommor och en presentcheck på 10 000 kronor i kommunfullmäktigesalen. Natasha Djordjevic arbetar som Silvias syster och är aktivitetsansvarig på Hasselparken. Hon får äldrenämndens omsorgspris för sin imponerande kompetens inom demens och bemötande och för att hon alltid sätter de boende i fokus och inkluderar deras anhöriga på ett föredömligt sätt. Det känns otroligt att vinna. Jag älskar att hjälpa våra boende och deras anhöriga. Men det här arbetet gör jag tillsammans med mina kollegor och chefer. Man kan inte göra allt själv, så priset borde gå till alla, säger en glädjestrålande Natasha. Emil Thor får omsorgsnämndens omsorgspris för sin kompetens som boendestödjare och för sitt engagemang för brukarna. Han har alltid brukarnas delaktighet i fokus och ser varje persons möjligheter. Emil har ett starkt fokus på utveckling och ser möjligheter framåt för att utveckla boendestöd. Jag är väldigt chockad över att vinna. När jag hörde motiveringen läsas upp hann jag tänka på flera kollegor som har jobbat länge som jag trodde skulle få priset. Men jag tänkte aldrig att jag skulle kunna vinna, berättar Emil. Anna Lövgren Florén arbetar som teamledare i ungdomsteamet på barn- och ungdomsenhet 2. Hon får socialnämndens omsorgspris för sitt engagemang och fokus på barnens och familjernas bästa. Anna är oerhört kompetent och engagerad och brinner för att hjälpa familjer att få rätt stöd. Det känns jätteroligt. Jag är överväldigad, rörd och skakad på ett positivt sätt över att få priset. Det här hade inte gått utan min chef och mina snälla, öppna och varma kollegor i min enhet som alla jobbar med ett tydligt klientfokus, säger en mycket överraskad Anna. De som blivit nominerade till omsorgspriset ska ha hjälpt någon till bättre livskvalitet. Genom att lyfta framgångsrika exempel vill Uppsala kommun stärka yrkesstoltheten och inspirera till innovation och utveckling. Håll koll på vattenkvaliteten innan bad. På de flesta badplatser i Uppsala kommun är badvattnet bra och har utmärkt kvalitet. Men vid algblomning eller när kommunen avråder från bad bör du inte bada. Håll koll på vattenkvaliteten innan du hoppar i plurrat. Varje sommar tar kommunen och en privat verksamhetsutövare prover på badvattnet vid 20 badplatser inom Uppsala kommun. Kommunen tar vattenprover ungefär var tredje vecka under sommaren. Provtagningen pågår under hela badsäsongen, vanligtvis mellan juni och augusti. För det mesta är vattnet bra och 18 av badplatserna har klassificeringen utmärkt kvalitet enligt Havs- och vattenmyndigheten. Heike Kaden är inspektör på miljöförvaltningen och jobbar bland annat med att granska och rapportera vattenprover. Vi har mycket bra badvatten i Uppsala. Generellt sett får vattenproverna sällan anmärkningar. Om badvattnet visar för höga halter av bakterier eller om det är algblomning avråder vi från bad och rapporterar det till Havs- och vattenmyndigheten, säger Heike. Om det finns höga halter av tarmbakterier eller om det är algblomning avråder kommunen från bad genom att sätta upp skyltar vid badplatsen och publicerar informationen på vår webbplats. Det är viktigt att inte bada vid avrådan för att undvika att bli sjuk. Det gäller speciellt små barn, säger Heike. Höga halter av tarmbakterier i badvattnet är ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt, till exempel via fågelbajs eller avloppsvatten. Även regnvatten som rinner ut i badvatten kan bära med sig föroreningar från marken. Algblomningens omfattning beror bland annat på halten kväve och fosfor i vattnet, hur djupt vattnet är, hur soligt och varmt det är i luften och i vilken utsträckning det blåser eller förs in färskt vatten. Algblomning är vanligast i månadsskiftet juli-augusti och kan pågå kort eller lång tid beroende på omständigheterna. Algblomningar kan vara giftiga så du bör inte bada när det är algblomning. Eftersom algblomning kan komma på kort tid och försvinna lika snabbt är det inte alltid som vi inspektörer vet var det är algblomning. Därför bör alla som badar på våra stränder kunna känna igen algblomning, säger Heike. Det är lättast att känna igen algblomning när den är kraftig och på väg att blomma färdigt. Då kan det se ut som en tjock, grön eller gulbrun massa i vattenytan. I början av algblomningen är det svårare att känna igen den. Då kan det se ut som lite grumligt vatten eller som ett blågrönt filter på vattenytan eller i strandkanten. Ett tips är att absolut låta bli att bada när vattnet är så grumligt att du inte kan se dina fötter när du står till knäna i vattnet, säger Heike. Så undviker du att bli sjuk av badvatten. Se aktuell vattenkvalitet på Uppsala på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Bada inte om kommunen avråder från bad. Bada inte när det är algblomning. Drick inte badvatten och använd inte heller vattnet till matlagning. Duscha efter bad, torka av dig med en handduk och byt till torra badkläder. Öppettider under sommaren 2024. Under sommaren har de flesta av kommunens verksamheter öppet som vanligt. Verksamheter med avvikande öppettider. Bibliotek Uppsala. På webbplatsen Våra bibliotek, Bibliotek Uppsala, hittar du bibliotekens avvikande öppettider. Konsument Uppsala, 15 juli till 16 augusti, drop-in, öppet tisdag 13-16, torsdag 9-12, 22 juli till 2 augusti, stängt. Kontaktcenter, 27 juni till 9 augusti. Öppet måndag, tisdag, onsdag, torsdag 8-17, fredag 8-16. Torsdagen den 20 juni stänger kontaktcenter 17.00. Omsorgsdebiteringen 24 juni till 31 augusti, ingen telefontid på eftermiddagar. Skolskjuts 1 juli till 26 juli, ingen telefontid. Kontakt ubf.skolskjuts@uppsala.se. Socialtjänst ekonomiskt bistånd 17 juni till 16 augusti. Ingen telefontid på onsdagar på knappval 2. Socialjouren 20 juni 15.00 till 01.00. 21 juni 14.00 till 01.00. Statsarkivet 24 juni till 16 augusti, vardagar 10-12. Tyck till om framtidens Fyristorg. Uppsala kommun ska rusta upp Fyristorg och göra det ännu trevligare för alla Uppsalabor. Nu kan du vara med och tycka till om hur du vill att torget ska utvecklas och förbättras. Det välbesökta torget ligger precis vid Fyrisån och de historiska kvarteren i Uppsala. I år är Fyristorg ett tillfälligt sommartorg på prov. Det betyder att platsen får extra sittplatser och blomsterarrangemang. I framtiden ska det finnas ännu mer plats för stadsliv och människor på Fyristorg. Därför ska bland annat bilparkeringen inne på torget tas bort. Nu kan du tycka till om hur du vill att Fyristorg ska utvecklas och förbättras. Du kanske vill ha sköna sittplatser, mer utrymme för uteserveringar eller kanske något annat som du tycker är viktigt. Tyck till om framtidens Fyristorg på uppsala.se. Nytt stöd ska minska risken för återfall i brott bland ungdomar. I den nya satsningen erbjuder stödcentrum hos kommunens ungdomsjour hjälp och stöd till ungdomar som är misstänkta för eller har begått brott. Stödet ges både i form av praktisk hjälp och samtal för att hjälpa ungdomen till en fungerande vardag och minska risken för återfall i brott. Det är vanligt att den som är misstänkt för eller har begått brott mår dåligt. Det finns därför risk att personen hanterar ångesten efter brottet på destruktiva sätt. Det är även vanligt att den som begår brott också själv blir utsatt för brott, vilket är en riskfaktor för återfall i brott bland unga gärningspersoner. Uppsala ungdomsjour möter ofta unga gärningspersoner och ser behov av att erbjuda stöd till dessa ungdomar. Vi ser ett behov av en kravlös och frivillig insats med fokus på stöd och gott bemötande, säger Mikaela Eriksson, kurator på Uppsala ungdomsjour och stödcentrum. I den nya satsningen erbjuder stödcentrum hjälp och stöd gällande den situation som den ungdom som är misstänkt för eller har begått brott befinner sig i. För att arbeta förebyggande måste vi se personen bakom gärningen och förstå att någon som är misstänkt för eller har begått brott också kan behöva stöd. Hos oss får ungdomen ett medmänskligt bemötande. Vi jobbar icke-dömande och ser människan bakom brottet, säger Mikaela Eriksson. Syftet med stödet är att minska de negativa konsekvenser som kan följa när en ungdom är misstänkt för eller har begått brott. Förhoppningen är att stödet ska hjälpa ungdomen till en fungerande vardag och minska risken för att ungdomen återfaller i brott. I de fall där unga gärningspersoner är öppna för att ta emot stöd brukar vi säga att fönstret är öppet till förändring. Frivilliga insatser har också generellt sett bättre resultat än andra insatser. Vi ser därför en möjlighet att minska risken för återfall i brott genom att bygga en relation och ge stöd till den unge. Vi vill stärka det sunda och det som fungerar bra hos ungdomen, säger Mikaela Eriksson. Genom stödsamtal får ungdomen möjlighet att prata om det brott den är misstänkt för eller har begått. Ungdomen erbjuds också motiverande samtal för att inte begå fler brott och samtal för att hantera konflikten. Utöver stödsamtal erbjuds ungdomen praktisk hjälp. Ungdomen får till exempel information om vilka rättigheter och skyldigheter den har, hjälp med förberedelse inför eventuell rättegång och stöd i kontakten med polisen och åklagare. Förhoppningen är att stödet gör att ungdomen känner sig sedd och hörd. Genom stödet vill vi hjälpa den unge att hantera sina känslor kring situationen och i längden minska återfall i brott. Vi hoppas också att stödet fångar upp individer i behov av ytterligare insatser och att vi motiverar den unga att ta emot det stöd den behöver, säger Mikaela Eriksson. Även närstående till den ungdom som är misstänkt för eller har begått brott får stöd hos stödcentrum. Satsningen är en del av stödcentrum hos Uppsala ungdomsjour och riktar sig till ungdomar mellan 10 och 21 år som bor eller går i skolan i Uppsala kommun. Stödcentrum erbjuder också stöd och hjälp till unga brottsutsatta och vittnen samt deras närstående. Slut med fastfrusna luckor på Ulva Kvarn. De gamla dammluckorna i trä på Ulva Kvarn isade igen på vintern. Dykare fick hyras in för att rensa bort grenar och manuella domkrafter användes för att öppna luckorna. Nu installeras nya uppvärmda aluminiumluckor som teknikerna kan övervaka på en mobilskärm. Dammluckorna på Ulva Kvarn behövs för att reglera vattennivån i kraftverksdammen och flödet nedströms. De har även en funktion för fisktrappan intill dammen som behöver ett visst flöde för att fiskarna ska kunna vandra på uppför den. Men varje vinter har de gamla luckorna av trä krånglat och orsakat mycket extra arbete. Det finns en vattendom om hur mycket vatten som får släppas över fallet. Under oktober till april behövde teknikerna kolla vattennivån i dammen 2 gånger per dag och eventuellt lyfta de cirka 4 meter höga luckorna manuellt med en domkraft om flödet var lågt, säger fastighetsförvaltaren Kristoffer Hellberg Törnqvist på Uppsala Arenor och Fastigheter, som äger och förvaltar Ulva Kvarn. När luckorna frös fast var teknikerna tvungna att anlita en extern entreprenör som spolade hetvatten på luckorna för att de skulle kunna öppnas. Vi fick svårt att hålla rätt vattennivå och det påverkade även vår hyresgäst Ulva Kraft som har ett vattenkraftverk i källaren i kvarnbyggnaden. Kraftverket producerar cirka 1000 megawattimmar el per år, vilket motsvarar elförbrukningen i 40 villor. Kan vi inte hålla rätt nivå tappar kraftverket sin produktion, och därför är det viktigt att vi, utöver vattendomen, ser till så att vår hyresgästs verksamhet kan fungera som den ska, säger Kristoffer. Nu byts därför två av dammluckorna till automatiska uppvärmda aluminiumluckor. Den sista luckan i trä renoveras. De som nu installeras är automatiskt styrda och uppvärmda så att de inte kommer frysa fast. De är uppkopplade mot en dator som gör att våra tekniker kan se hur luckan styrs och ändra inställningar från kontoret eller mobilen. Kristoffer räknar med en stor besparing i både arbetstid och inköpta tjänster från entreprenörerna. Under det senaste året har teknikerna lagt ner över 8 hela arbetsveckor på att sköta dammluckorna. Under samma period har vi haft kostnader på över 100 000 kronor för externa entreprenörer för att hetvattenspola samt dykare när det fastnat grenar under luckan. Han tror att investeringen har betalat av sig inom 3 år. Det är en lönsam investering och vi frigör massor av timmar för våra tekniker som de kan arbeta med andra viktiga uppgifter i våra fastigheter. Driftteknikerna Mikael Claesson och Peter Frodemo fick utföra ett tungt arbete med att kontrollera och reglera dammluckorna på Ulvakvarn under vinterhalvåret. Nu kan de övervaka de automatiserade nya luckorna i mobilen. Händer på biblioteken i Uppsala. Juridisk rådgivning måndagar i juli och augusti. Platsen är Gottsunda biblioteket. Gratis juridisk rådgivning med biträdande juristen Carlo Orfali. Max 20 minuter per person. Måndagen den 24 juni till och med måndagen den 29 juli klockan 15.45 till 17.45. Måndagen den 5 augusti till och med den 23 december, också måndag, 16.45 till 18.45. Föranmälan med namn och telefonnummer till Gottsunda biblioteket, telefon 018 727 60 50 eller e-post till gottsundabiblioteket@uppsala.se. IT-handledning måndagar och torsdagar på Sävja biblioteket. Vi hjälper dig med enklare IT-problem. Ta med din mobiltelefon, surfplatta eller bärbara dator till biblioteket. Ingen föranmälan krävs. Måndagar 10.30 till 11.15 och torsdagar 14.30 till 15.15 från den 12 augusti till den 19 december 2024. Behöver du särskilda anpassningar eller har du frågor om lokalerna? Maila till saviabiblioteket@uppsala.se eller ring telefonnummer 018 727 52 92 i god tid innan ditt besök, så försöker vi hjälpa till. Trafikinformation från UL. Förändringar i trafiken från sommartidtabell. Sommartidtabell 17 juni till 18 augusti. Från måndagen den 17 juni gäller sommartider för ULs busstrafik. Även Mälartåg kör enligt sommartidtabell från 15 juni och SL-pendeln från 21 juni. En hel del trafikförändringar följer med sommartidtabellen. Du hittar dem här. Stadsbusstrafiken i Uppsala, linje 12, får sommaruppehåll. Busslinje 12 dras in från den 29 juni och är åter i trafik den 17 augusti. Justeringen görs på grund av lägre resande på linjen då det är sommarlov för alla skolor. Linje 30 byter namn till nummer 13. Busslinje 30 som går mellan Eriksberg och Årsta Södra byter namn och blir nummer 13. Linje 31 byter namn till nummer 14 och får sommaruppehåll. Linje 31 som går mellan Vilan och Gottsunda byter namn och blir nummer 14. Linjen gör sommaruppehåll från 29 juni och är åter i trafik från 17 augusti. Regionbusstrafiken. Ta bussen till Fjällnora i sommar. Busslinje 810 avgår 4 gånger per dag i vardera riktningen till Fjällnora. Så passa på att bada, grilla, vandra och njuta av naturen nu när det är lätt att resa dit. Gäller både vardagar och helger. På ul.se och i UL-appen hittar du avgångstiderna. Linje 775 förlängs till färjeläget i Öregrund. Expressbusslinje 775 mellan Uppsala, Gimo, Östhammar förlängs till Öregrund under sommaren så att fler kan komma till färjeläget. Linjen körs måndag till och med fredag. Premiär för fast busstrafik på Gräsö under sommaren. Från sommartidtabellen blir det fast busstrafik på Gräsö med linje 853 som körs mellan färjeläget i Öregrund och Gräsö. Linje 811 fortsätter trafikera hållplats färjeläget i Öregrund under hela sommaren. Alla turer på busslinje 811 trafikerar färjeläget i Öregrund för att ansluta med linje 853. Detta möjliggör att fler kan åka kollektivt till och från Gräsö. Linje 118 ersätts av linje 886. Linje 118 dras in under sommartidtabellen och linje 886 trafikerar alla dess hållplatser. Anledningen är ett minskat resande och genom att slå ihop dessa två linjer kan vi ändå uppfylla resenärsbehovet. Lokala resor är inte tillåtna i Uppsala stad. Linje 100 får kortad körväg. Under sommaren blir Uppsala centralstation slutstation för linje 100. För vidare resa till Ultuna välj linje 4. Linje 111 får justerad tidtabell. Linje 111 kör timmestrafik lördagar och söndagar. Indragna linjer under sommaren med anledning av lågt resande. 116, 117, 125, 188, 226, 517, 518, 772, 860 och 896. Mälartåg och SL. Se aktuella tidtabeller på malartag.se och på sl.se. I vår reseplanerare på ul.se och i UL-appen hittar du den senaste informationen gällande din resa. Kommande banarbeten inom ULs trafikområde. Här kan du se vilka banarbeten som berör Mälartågsträckor Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala samt SL-pendeln mellan Uppsala och Stockholm samt Bålsta och Stockholm. Banarbeten med start i juni 2024. SL-pendeln Uppsala-Stockholm 24 juni till 18 augusti. Enkelspårsdrift genom Solna, vilket medför att vissa pendeltåg inte stannar vid Solna och Ulriksdal. SL-pendeln Bålsta 29 juni till 11 augusti. Ingen tågtrafik Stockholm centralstation Bålsta under perioden 29 juni 11 augusti. Buss ersätter. Du som reser under tider med banarbete kan läsa mer om dessa på sl.se och malartag.se. Seniorguide 2024 – boendeformer. Seniorboende. En seniorbostad är en bostad med god tillgänglighet som gör att det är lätt att ta sig fram i bostaden även med hjälpmedel. Det finns hiss från markplan och ibland finns tillgång till gemensamma lokaler. Du behöver inget biståndsbeslut för att flytta till en seniorbostad. Det är ett val du gör själv för att förbättra din boendesituation vid stigande ålder. Lägsta ålder för att flytta in är oftast 55 år. Men det finns också seniorbostäder där gränsen är från 65 år. Seniorbostäder finns i hyresrätts- och bostadsrättsform. Seniorbostäder i bostadsrättsform utannonseras på marknaden som andra bostäder. Uppsala bostadsförmedling. Du kan söka seniorbostäder i Uppsala-regionen via Uppsala bostadsförmedling. För att kunna söka bostäder behöver du vara registrerad i bostadskön. Seniorbostäder är alltid publicerade i 8 dagar på bostadsförmedlingens webbplats. Genom att hålla utkik en gång i veckan på samma dag ser du till att inte missa någon seniorbostad. Du som fyllt 65 år får hjälp via telefon genom hela förmedlingsprocessen. Bostadsförmedlingen hjälper till med allt från registrering och val av betalningsmetod till att göra intresseanmälan och att tacka ja eller nej till en bostad. Du kan även besöka Uppsala bostadsförmedling för att få hjälp på plats. För mer information om seniorbostäder med hyresrätt kan du kontakta Uppsala bostadsförmedling. Adress: Stationsgatan 32B, 753 40 Uppsala. Telefonnummer 0771 71 00 00. E-post info@bostad.uppsala.se. Uppsala kommun i sociala medier. Utforska Sveriges historia i appen Uppsala konst- och kulturarv. Uppsala, en av Sveriges äldsta städer, lyfts fram i SVT:s hyllade dokumentärserie Historien om Sverige med 6 viktiga platser som spelat en stor roll i vår historia. Nu kan du vandra mellan dessa platser och lära dig mer om Uppsalas och Sveriges historia i appen Uppsala konst- och kulturarv. Ladda ner den i din appbutik i telefonen. Upptäck Uppsalas gröna oaser. Visste du att det finns cirka 260 parker att utforska i vår vackra kommun? Från lummiga stadsdelsparker med lekplatser och utegym till mysiga småparker fulla av blomsterprakt. Det finns något för alla smaker. Ta en picknick i det gröna, läs en bok under ett träd, utmana kompisarna i boll eller låt barnen springa på lekplatsen. Möjligheterna är oändliga. Tips för en svalkande parkdag: drick mycket vatten, fyll vattenflaskan och håll koll på din vätskebalans i värmen. Sök skugga. Många av våra parker erbjuder skuggiga platser under träd eller i paviljonger. Ta det lugnt, anpassa aktiviteterna efter värmen och ta pauser när du behöver. Kika in på vår hemsida för att upptäcka alla parker vi har att erbjuda. Använd vår kartfunktion för att hitta din perfekta park inom gångavstånd. Information och kontaktuppgifter. Uppsala taltidning är till för dig som bor i Uppsala med omnejd och har en synskada eller av någon annan anledning gärna lyssnar på lokala nyheter och samhällsinformation. Tidningen är gratis för alla. Uppsala taltidning ges ut av Uppsala kommun och produceras i ett samarbete mellan företagen Darub och Iris Media. Taltidningen utkommer var 14:e dag och levereras på CD-skiva i din brevlåda varannan fredag. Om leveransen är sen anmäler du det till Darub på telefonnummer 076 136 47 67 eller e-postadressen adressandring@darub.se. Det går också att få Uppsala taltidning direkt i MTMs dagstidningsspelare eller i Legimos-appen. Kontakta Darub för mer information eller för att starta en prenumeration på skiva. CD-kopiering och distribution sköts av Darub. Telefonnummer 076 136 47 67. Vill du prenumerera digitalt på Uppsala taltidning via Legimus vänder du dig till Taltidningshjälpen på telefonnummer 020 311 211 eller e-postadressen taltidningshjalpen@polarprint.se. Taltidningshjälpen har öppet under helgfria vardagar klockan 8 till 12 och klockan 13 till 16. Jag som har läst in detta nummer av taltidningen heter Erik Björnfot. Jag är också ansvarig utgivare för Uppsala taltidning och jag har följande kontaktuppgifter. Min mejladress är erik.k.bjornfot@irismedia.se. Telefon 070-292-0051. Missa inte Uppsala kommuns webbplats med aktuell och uppdaterad information. Adressen dit är www.uppsala.se. Nu väntar ett sommaruppehåll för Uppsala taltidning, så nästa nummer kommer inte ut för en vecka 32, fredagen den 9 augusti. På återhörande.